Programmet presenteras i samarbete med ComeOn. Nu med helt ny sportsbook.
Ni ska känna er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Veckans enda Big Six. Vi är ju i ett landslagsuppehåll och då räcker det med ett avsnitt. Så vår uppgift idag av Björn Jonsson, det blir ju att prata lite vad som har hänt i nyhetsväg. Men sen så tänker vi också att vi ska blicka framåt och försöka bli lite klokare när det kommer till att spekulera. Om man nu kan bli det då, kring både topp, mitten och bottenstrid. Men först vill jag ju ställa frågan hur du mår.
Jag mår bra. Jag har ju faktiskt varit över på de brittiska öarna, varit i England en bit utanför London. Och inte varit så mycket fotbollsfokus faktiskt. Jag var inte på någon landskamp eller så. Men och det, som sagt, det var lite... Trots att jag var där borta så var det, tog jag ändå liksom en paus från fotbollen.
Det kan vara rätt skönt.
Ja.
Men lite publiv fick du i alla fall.
Lite publiv, så lite känsla. Ja. Och pratade med min bästa kompis, frus pappa, som är Tottenham-supporter. Ja. Och sådär. Men som ändå, trots att han var... Jag sa det att jag håller ju faktiskt på Arsenal. Då var han lite besviken. Men han sa faktiskt det att jag är ändå... Alltså han är inte sådär hardcore. Men att han är ändå så sjukt imponerad över hur Arsenal... De spelar så himla fin fotboll. Mm. Och då sa jag det att men det gör ju faktiskt Tottenham också. Han bara, ja, det, nu gör de ju det. Mm. Så att...
Men då var ju du lite sådär, då ville ju du prata lite Lukas Bergvall.
Ja, men jag tänkte vi kunde connecta. Jag tänkte så här har vi verkligen något vi kan sitta och, för att, precis som jag tror att du är, man går ju ändå, ibland kan man vara lite trött på att prata om fotboll utanför jobb och sådär, men det är ändå ett enkelt sätt att connecta med folk.
Verkligen.
Så jag tänkte, jag bara, men då ska vi snacka Lukas Bergvall. Han hade ingen aning om det. Han visste inte om den övergången.
Det tycker jag är lite härligt med den generationen, för det var väl den äldre herre vi
pratade med. Ja, precis. Han är pensionär liksom.
Ja, de skiter ju fullständigt vad som händer i sommar. Alltså, det tar de då.
Ja.
De har ingen koll på det där.
Nej, han följer väl kanske inte det dagliga flödet på det sättet.
Men det gör ju vi.
Det gör ju vi.
Ja, men då kanske du sa att det kommer något riktigt bra.
Ja, väntar du bara. Ja, så får vi se.
Bergvall Spurs förbi Arsenal. Ja, vi får se vad som händer med det då. Men det har spelats lite fotboll. Jag slängde ett getöga här nu i efterhand på England-Brasilien. Det är ju två träningslandskamper då för Englands del, denna samling. Och det är tuffa motståndare. Först Brasilien då, på besök. Två älver som båda var lite, inte B-betonade, för det fanns ju inslag av riktigt bra spelare. Realgubbarna var ju med, Bellingham, Vinicius Junior och Rodrigo. Men det fanns ju också lite spelare som kanske inte startar för England i EM. Och detsamma gäller väl Brasilien när det är dags för VM. Brasilien med ny förbundskapten. Det skiter vi vem det är. Men vi konstaterar i alla fall att England förlorar den här matchen mot Brasilien. Och tänker väl inte göra någon stor sak av det. Eftersom det var en träningsmatch. Den är ju dock på Wembley, och Brasilien vill man väl någonstans alltid slå. Men det är väl en sån som Gordon och Watkins. Watkins får egentligen chansen att starta då i Harry Kanes frånvaro. Men var ganska blek i den här matchen. Gallagher är nog med i en Englands trupp i sommar. Men kommer nog inte starta. Och som sagt, Gordon fick ju debutera här också då. Det är häftigt med han Gordon ändå. Jag vet inte hur många gånger han har skadat sig i år. Om man tänkt att nu... blir han borta en längre tid. Och så står han vid startlinjen tre dagar senare. Ganska nyligen då. Så gick han ju ut med en knäskada. Vilken match var det nu då för Newcastle? Jag tror att det kan ha varit Chelsea faktiskt. Som han klev om på Stamford
Bridge.
Ja,
det var ju snack om han skulle vara borta nästan hela säsongen.
Verkligen. Verkligen.
Och jag kan tänka mig också att... det är ju klart att han pushar på för att jag får en chans att vara med i landslaget här. Jag vill spela. Men jag tror att Newcastle ändå... känner sig lite stressade. För vi har ju sett ganska många landslagsspelare. Inte bara England. Som, ja, vi har sett Haaland till exempel linka av. Och det ska inte vara något problem. Men vi har sett att här till exempel Harry Kane åker tillbaka till Bayern München. Är det minsta skadekänning. Så med tanke på att vi väntar ett slutskede. Av, av säsongerna och dessutom kommer ett EM i sommar, alltså är det minsta skador av de här träningslandskamperna, då åker man ju tillbaka.
Och ett väldigt tydligt exempel var väl Saka. Jag tror inte att det är någon större fara för honom. Nej. Han kastade in handduken här inför helgens matcher. Så att, och det tror jag speglar matcherna lite också. Det var ingen sprakande tillställning det här. England med lite mer boll, men det var verkligen Brasilien som var bättre ändå, för de skapade ju de farliga chanserna och ställde om mot England. Och vid en sån här omställning så var det ju inte så roliga bilder för alla som håller på City när Kyle Walker skulle ta upp jakten på Vinicius och han får en muskelkänning. Det såg inte jätteallvarligt ut, eller det är svårt att bedöma på tvn, men jag tror också att han är väldigt försiktig, alltså känner han minsta så kliver man av. Men vi får se då, Kyle Walker har i alla fall lämnat Englands samling och honom har ju faktiskt City råd, alltså det finns ju många bra backar i det här laget, men just högerbacksplatsen är ju inte lika konkurrensutsatt som kanske övriga positioner i den här backlinjen.
Nej, exakt. Och då har du ju hela det här caset med Ben White också som ju egentligen är ju en mittback. Men
tänkte jag City.
Ja, du tänkte City. Ja okej, sorry.
Det är, jag menar, England har ju verkligen högerbackskris.
Ja,
de har
alltså
Reece James borta, de har Trent borta, de har Trippier borta, Kyle Walker nu borta. Man reagerar ju så här när Konsa klev in på den här positionen. Alltså Villa, kul för honom att få spela. Men, och Ben White som tackar nej då. Men det kommer ju lösa sig till sommaren. Då är väl hela inget tillbaka antar jag. Men i City så men, är det ju okay. Väldigt
men absolut.
Arsenal till helgen.
Och Kyle Walker har ju varit en liksom konstant i Citys elva. Ja. De har ju nästan inte behövt någon uppbackning där. För att han har ju alltid spelat. Och han har ju, och Pep har ju alltid valt honom. Och det är ju alltid en risk. Det är alltid det svåra. Man ska väl alltid, du ska alltid ha minst två gubbar på en position. Och ibland, nu för tiden ser vi ju många spelare som kan spela på väldigt många positioner också. Vilket gör att det där, hur man räknar, alltid blir lite annorlunda. Men just som du säger, högerbackspositionen i City, den blir ju lite vansklig när en sån spelare går sönder. Och han börjar ju bli till åren också. Och med tanke på att snabbheten är ju en av Kyle Walkers stora starka egenskaper, så det är klart att med åldern så är det väl inte helt otänkbart att vi kommer se mer av det där, att det går baksidor och lite muskler som får kämpa.
Nej, men så är det, och schemat är ju intensivt här nu framöver. Arsenal till helgen på söndag. Frågan är om Walker står då. Sen är det, alltså står inte i mål, men utan höger. Och sen är det ju Aston Villa på onsdagen. Det är ju midweek nästa vecka för Premier League-klubbarna. Palace till helgen. Och sen är det ju Real Madrid på bortaplan. Då ska han ju upp och tampas mot Vinicius igen då. Och då behöver man Kyle Walker. Men förhoppningsvis så var det bara en försiktighetsåtgärd då, att han klev av och lämnade truppen. Men inga bra bilder. Och Harry Maguire då, för United. Sen om det var negativt eller positivt, nej, det låter jag osagt.
För Southgate var det väl definitivt nej.
Ja, verkligen.
Han ska ju starta.
Han hade ju också några riktigt taffliga aktioner innan han klev.
Men det är ändå fascinerande så här med England, Brasilien och England som är så, med all rätt tycker jag, uppsnackade och har så mycket fina spelare. Så är det ändå Brasilien, så då slänger Brasilien fram en 17-årig debutant i Endrick som bara avgör hela skiten. Att det är liksom, det är bara ett kvitto och ett bevis på att det kommer liksom aldrig ta slut för Brasilien. Det spelar ingen roll vad andra nationer sticker upp med. Det är liksom bara, det är som att de har ett eget BB med bara fotbollstalanger som bara föds ut hela tiden. Så
just den där rollen också, spetsiga yttrar.
Det är fascinerande. Men kul med Mainoo, som jag tycker är absolut välförtjänt att han får spela. Men det är väl också lite den här, så här det, man sett, jag såg inte hela den här matchen, men jag sett glimtar av den. Och det är väl det som är lite så där kritiken mot Southgate, att han är lite slarvigt uttryckt tråkig då. Den här kreativiteten och flödet i Englands offensiv, den ser man ju inte riktigt, utan det är det här stabila, inte jättesprakande England. Och jag menar, nu finns det ju ändå, vi har ju haft den diskussionen här i Sverige om vårt svenska landslag, men här finns det ju verkligen offensiv kraft. Där är ju verkligen styrkan i England just nu, och då kanske man vill se lite mer. Men som sagt, det är ju en vanlig vänskapslandskamp där. Så att...
ja. De har som sagt match mot Belgien tisdag. Får se vilka som kommer till spel i den matchen.
Men vi vet ju också med Kane, nu börjar det. Det är alltid någonting med fötterna ju, när det väntas.
En ankelskada har han på säsong. Ja. Inte heller kul läge för Bayern München som förmodligen har släppt ligan men har fullt fokus på Arsenal-matchen. Och det är ju ett möte som ingen vill i Tyskland att Harry Kane missar. Där blir han ju oerhört viktig i just det dubbelmötet då. Men ja, vi...
Och de har ju Dortmund till helgen även om... Det är inte, alltså Bayern München.
Just det.
Så att även om det inte är lite så är det väl eftersom det mötet är ju på något sätt, det har inte, alltså de jagar ju fortfarande ligatiteln, men Dortmund är ju där och skvalpar med Champions League-platserna, men det är ju snarare Leverkusen som skulle vara riktigt viktiga mötet. Men ändå, det är ändå stor prestige.
Ja, men Mainu har ju verkligen en möjlighet där att ta sig med en trupp och kanske faktiskt få speltid också i en roll. För det är ju platsen bredvid Declan Rice där som är lite up for grab. Även om vi alla tror att det blir Henderson som startar där i sommar så tycker vi att det bör kunna...
Det var ju intressant att han frågade liksom så här, men liksom det här med Henderson, varför ska han vara med? Ja, men han har, det har varit jättebra form nere i Ajax. Alltså de har ju knappt tagit några poäng sedan han... gick dit. Så jag vet inte vad han menade med det.
Men det är
det.
Som att fråga igen Andersson och Martin Olsson. De har bestämt sig.
Ja, och nej men så är det ju.
Resultaten är ju med Southgate så att han får väl göra vad han vill då.
Ja, och för Southgate har det ju varit rykten också om Manchester United. Att han skulle eventuellt kunna ta över den klubben. Men det vill ju inte han såklart svara någonting på. Utan han sa väl att det är väl disrespectful att prata om det. Och om man eventuellt skulle gå dit då. Men nej, precis. Så förut har det ju varit alltså för inte så länge sedan var väl så sent som i höstas så var det väl Rice, ibland spelar ju med tre mittfältare, Rice, Henderson och Calvin Phillips på det där mittfältet. Och två av de där tre mittfältarna, får vi se om man spelar med två centrala eller inte, men bör ju egentligen inte kunna spela från start i ett EM.
Nej.
Ja, Calvin Phillips definitivt inte.
Nej, han har ju faktiskt... Nej, det roliga med Phillips, det var ju bäst när han inte fick spela.
Ja,
då visste man inte formen på honom. Nu har han ju faktiskt fått lite speltid där och fått bevisa sig. Och det har inte gått bra. Får se om han tar tillbaka den här platsen i West Ham. Men det var ingen kul start för Phillips i Moyes West Ham.
Den är här nu. Comeons nya sportsbook. Med en av marknadens tyngsta bettbuilders. Nya spelare får 500 kronor i bonus. Nu kör vi. Come on. 18 plus. Regler och villkor gäller.
Jag tänker så här att vi tar lite så här nyhetssvep i samband med att vi pratar upp helgens matcher. Men innan vi gör det så tar vi ett litet större grepp om striderna i Premier League. Vi har ju pratat oss varmt om den här säsongen hela året för att hela tiden har vi haft förhoppningen om att det ska leva i alla skeden av tabellen. Och med lite drygt 10-9 omgångar kvar, lagen har ju spelat, det är ju en haltande tabell, så har vi ju i alla fall en oerhörd spänning just nu. Och alltid när man sitter så här, men när det är 4-5 gånger kvar, då har man ju stenkoll på schemat. Då vet man ju precis vilka alla möter. Men när vi befinner oss nu så har man kanske inte lika bra grepp om vilka lag som de olika lagen har kvar att möta. Men jag tycker ändå att det är viktigt att få koll på de bitarna när vi kliver in i den här skedet. För vi har tre oerhört starka lag och spelschemat kan ju såklart bli väldigt avgörande. Vi vet ju också att samtliga tre lag, om vi börjar med toppstiden, Arsenal, Liverpool, City, har ju Europaspel. Även om Liverpools Europaspel kanske inte är lika viktigt då. Men vi ska kika in vad vi tror kring spelschema och lite skadeläge och sådär. Och det är väl ett Liverpool som ju har ett ljusnande skadeläge. Vill jag tro, även om de åkte på lite smällar här i matchen mot United. Darwin Nunez skickade in handduken, också dök inte upp. Garanterat att det var Klopp som sa, ska du verkligen åka iväg på landslagsuppdrag när vi har så viktigt skede av säsongen som väntar. Nej. Och det var några andra skavanker som de åkte på i den där matchen, men det verkar som att det ljusnar. Och när vi tittar på Liverpools spelschema så skulle jag vilja hålla det De, både de och City har ganska bra schema kvar faktiskt. Det är 10 matcher kvar som väntar för Liverpool. Och vad vi har gjort är att vi försöker kartlägga de matcher som är tuffa. Hur många tuffa matcher har man till antalet? Och då har vi räknat in Big Six-motstånd och topp 4. Och till topp, så att det är Big Six plus Aston Villa då. Det är vad vi kastar som en svår match. Sen kan man ju argumentera för, är Chelsea verkligen en svår match när de ligger på en 11:e plats? Men det är ändå ett Big Six-motstånd. Dessutom har ju Chelsea varit bra i den typen av möten. Så det tycker jag man gör rätt i att ta med dem i en sån beräkning då. Och om vi börjar med Liverpool då, så är det av dessa 10 3 tuffa matcher kvar. Det är United borta, Spurs hemma, Aston Villa borta. Mm. Och det är ju inte de läskigaste motstånden heller. Dessutom är ju Spurs då på hemmaplan. United, Aston Villa borta, och just United på bortaplan, det hade de ju tufft med här. Så det är väl den första liksom bossen man måste besegra här nu då, i april.
Mm. Så är det. Sen ska man ju veta det, alltså, även om vi inte räknar in dem där. Men Brighton har man faktiskt inte slagit på 4 raka möten. Man har faktiskt, det blev ju 2-2 under den här säsongen. Nu är det ju dock hemmaplan. Men den kan ju faktiskt också vara lite lurig på det sättet.
Mm. Av de övriga matcherna då, som, där det skulle kunna bli lite tufft. Alltså Everton borta är ändå derby. Jag tycker dessutom Everton, De har ju stått upp bra. De är ju i bedrövlig form resultatmässigt, men står upp i ganska många bra matcher. Och ett Everton som slåss för sin överlevnad på Goodison, vill ju såklart förstöra för rivalen. Det kan bli lite kämpigt.
Och då börjar vi också, när de ska mötas, det är liksom då är det bara 5 omgångar kvar. Mm. Och då är det ju skarpt läge för båda.
Jajamän.
Så att, precis.
Men jag tycker ändå att Liverpools schema är bra och får avsluta dem med Wolves hemma på Anfield, och med guldläge då så bränner man ju inte det, tror jag. Men bra schema Liverpool. Vi tar oss till Arsenal då, som leder Premier League.
Det man kan säga, bara förlåt, men det man kan säga med Liverpool då, Europa spelar med Atalanta som väntar nu.
Ut i UEFA-cupen.
Ja, exakt.
Och även om FA-cupen, det är ju en final som väntar F-sången, så är den, skulle det vara en tuff, eller en tuff, det hade väl blivit Coventry om det, om man gör den enkla analysen, att de skulle få samma lott som United då. Men det hade ändå varit en jobbig match att skicka in där någonstans, att åka till London och spela av den.
Ja, exakt. Men Atalanta, som ju ändå hade problem med Sporting och så här, borde de ju ta sig vidare, och Liverpool är en av favoriterna att vinna den turneringen. Men det är ju såklart ändå ett lättare möte än vad till exempel Arsenal och City har i Champions League.
Jota sägs vara tillbaka här nu efter landslagsuppehållet. Jätteviktigt med tanke på hur fin han var, och att de får in ytterligare en matchvinnare som också kan avlasta Diaz och Nunez. Salah kommer ju såklart att spela allting här nu mot slutet. Trent är nära. Det enda man inte har riktigt fått besked om, det är ju hur det är med Alisson. Nu tycker jag att Keller gör det bra. Men det är väl klart att Alisson är ju ytterligare ett steg upp när det kommer till kvalitet på målvaktsposten då. Men bra schema på Liverpool, och det kan absolut räcka väldigt långt när det kommer till bara spelschema. Sen måste man vara i bra form. Fulham borta är inte heller en jättekul uppgift, så att det gäller att vara i bra slag. Arsenal då, det är definitivt det laget som har tuffast tänkbara spelschema, och om man ska göra så här enkla analysen, så är det ju faktiskt som så att man skulle kunna se på det här spelschemat och säga att Arsenal kommer inte räcka hela vägen. Tittar vi på de tuffa matcherna, så är det faktiskt 5 stycken till antalet.
Ja.
Och det är City på bortaplan här nästa efter helgen. Sen har man Aston Villa på hemmaplan, man har Chelsea på hemmaplan, sen har man Spurs och United på bortaplan. Mm. Och Spurs och United på bortaplan där, får ju se vad de, jag menar, förmodligen har ju båda häng på någonting. Spurs definitivt då, Champions League-platsen, och kanske att United har hakat i den jakten, eftersom vi en 50 plats bör räcka då. Tufft för Arsenal.
Ja, men det är väl liksom det starkaste caset, att Arsenal kommer få det riktigt tufft för att kunna vinna den här återvärda titeln. Och dessutom, vi pratade om Everton, de har ju Everton i sista omgången, för vi är så hemma, och vi vet ju liksom hur starka de här lagen är på hemmaplan, men det är ändå ett Everton då som kan då, drömmen för Arsenal är ju att Everton är klara, inför, ja, inför sista omgången. Verkligen. Och då kan det ju bli men då kan det ju bli en betydligt lättare fight för dem. Men ändå, säg att Everton slåss för överlevnad, då tror jag tror inte den där matchen blir så enkel. För jag är ganska övertygad om att det här kommer avgöras. Kanske inte att alla tre lagen, nej, är, men det kommer, jag är ganska övertygad om att det här kommer avgöras i sista omgången. Och skulle Arsenal vara med där i racet då är nog inte heller Everton rätt match. Men som du säger, det är ju, om man ser till Big Six och liksom topplagen som de har kvar att möta, så är det ju väldigt tufft. Och jag menar, bara nu på söndag, ja, åka till Etihad och möta City.
Nej, men där kan vi, jag vet inte om jag sticker ut takan ens, men där kan man inte tappa poäng.
Nej. Nej, ja, det, så,
eller kryss går väl. Ja, kryss går, men man får förlora den.
Man får inte förlora. Det är inget av de där lagen får,
nej,
förlora den här matchen.
Nej.
Och det är väl mycket som talar då för att det kanske blir just kryss i, ja, i den här matchen. Men nej, den kan ju faktiskt vara väldigt avgörande.
Ja, tittar man på övriga matcher, Luton Bournemouth hemma, bra för Arsenal där i 6 poäng. Brighton Wolves borta ska väl vara 6 poäng också såklart, men det är omöjligt med ett poängtapp där om Brighton är till exempel skärper till sig och Wolves kanske får ett förbättrat skadeläge. Så kämpigt värre sett i spelschema då för Arsenal. Det är tur att de är så bra form. Vi återkommer alldeles strax då till City-matchen här på söndag. Just City då har ett bra schema, måste jag verkligen säga. Det är också precis som Liverpool då, 3 lag från Big Six plus Aston Villa. Och det är Arsenal här, Aston Villa. Det är liksom det vad som väntar nu då, kommande 2 matcher i nästa vecka. Ett City som kliver ut med 6 poäng från de 2 matcherna. Då bär man... Ja, men då är man tydliga favoriter skulle jag säga. För sen är det faktiskt inte särskilt svårt. Det är ett Spurs på bortaplan. Och det ska ju sägas att det är ju en match som man avskyr i sitt led. Eftersom man har så otroligt svårt just mot Spurs. Och de kommer jag jättemycket att spela för.
Så är det ju. Vi vet ju det där att de fram tills när de möttes nyligen då, så har ju Pep och hans City inte lyckats göra mål på Tottenham Hotspur Stadium, och det säger ju liksom någonting ganska tydligt om hur mycket problem de faktiskt har med Spurs. Så att nej, det är en tuff match. Det som är skönt för dem om man tittar liksom, de har ju Real Madrid-mötet som ju är viktigt, men såklart också kommer påverka lite ligan, men det är att mellan det mötet så har de ju Luton hemma. Så det är ganska skönt om man jämför med Arsenal då som är Bayern München, de är Aston Villa däremellan i det dubbelmötet. Och det är ju ändå också tuffare.
Absolut.
Så det är ganska tacksamt ändå att få Luton hemma när man har Real Madrid före och efter.
Ja, och tabellen är ju så pass jämn då. Vi har Arsenal och Liverpool båda på 64 poäng. Ett City då på 63 poäng strax där bakom. Just nu då, Arsenal med det klart bästa, den bästa målskillnaden. Men Liverpool har ju faktiskt Sheffield United kvar på hemmaplan. Och ett Liverpool som behöver stärka en målskillnad får alla offensiva spelarna tillbaka. Ja, vi jagar rekordet va? 9-0 där. Den ska den sitta.
Ja, det borde väl...
Att det sker ibland, att det ska ske ibland, men så lyckas de ändå.
Nej, men det är en viktig poäng. Alltså, i de här, när de möter de här bottenlagen, då är det ju verkligen läge, för att det kan ju bli så att det är 2 lag som står på lika många poäng i 38 omgången. Så den här målskillnaden kan bli jätteviktig.
Det kan vara en extra
pick. Så att, så här, att bara så här, ja, men vi löste det med 2-0. Det kanske man inte är helt nöjd med.
Nej.
Utan det ska verkligen... Alltså de ska verkligen göra rent hus där.
Sett i spelschema så håller jag faktiskt City som bäst. Eftersom de hade 3 tuffa matcher. Det har Liverpool också. Men för Citys del då, så är ju 2 av dessa på hemmaplan. Det är det inte för Liverpool. City har ju dock Arsenal, och den matchen ska vi alldeles strax prata upp. Det är ju den tuffaste tänkbara då.
Nu är det dags. Nu ska 6 lag bli 3. Det ska avgöras vilka 3 länder som tar sig till sommarens EM i Tyskland. Vi har med ett ruggigt finalmöten i playoff att göra. Och såklart har vi tagit ut en trippel i samarbete med Come On. Första matchen är mellan Ukraina och Island. Ukraina som stod för en riktig rysare mot Bosnien när de slog dem med bara 10 minuter kvar ungefär. De möter Island på hemmaplanen. Jag tror att det blir en målrik match och över 2,5 mål i den matchen. Vi tar oss vidare till den tidiga matchen. Jorgen Grekland, mitt kära Grekland. Här håller jag ju Alla tummar och tår går för att Grekland ska ta sig vidare till sommarens EM. Men jag tror, som precis som i förra veckan, att det blir en hörnrik match. Både Grekland och Georgien kan skapa en del hörner. Jag tror det kan bli svänget med Tsimikas på ena kanten och Kvaratskhelia på andra kanten. Så över 9,5 hörnor i den matchen. Och till den sista matchen, då har vi att göra med Wales mot Lewandowskis Polen. Jäkligt ovisst. Måste jag säga. Jag skulle väl hålla Polen kanske som lite favoriter, men det gör ju inte oddsmarknaden. Men jag tror att det blir mål i båda burarna, så båda lagen gör mål i Wales-Polen. Och som vanligt så hittar ni spelet boostat och klart under fliken experterna på common.com. Men kom ihåg att du som spelar måste vara minst 18 år, spela ansvarsfullt, och har du eller någon i din närhet problem så finns stödlinjen.se. Vi säger tack till Common som är med och möjliggör detta avsnitt.
Kampen om Champions League-platsen då, den är också intressant. Där har vi väl tre lag, beror på hur man ser det då, om man vill räkna in United där. Vi gör väl det några omgångar till i alla fall någon omgång till. Nu har väl United Brentford här efter uppehållet. Ja, får se hur det blir med det. Men Aston Villa då har ju just nu en fjärde plats, en match mer spelad än både United och Spurs. De har 9 poäng ner till United. De har 3 poäng ner till Tottenham. Men Aston Villa har en ganska så tuff avslutning här nu. Wolves väntar efter uppehållet. Sen har man bland topplagen där City, Arsenal på bortaplan. Det blir extremt kämpigt. Sen har man Chelsea hemma. Det ska man väl fixa. Liverpool hemma som kanske går för titeln i den här sista. Aston Villa har 9, kanske 6 poäng där United har spelat sin hängmatch. Men det blir jätteviktigt här att Villa vinner mot Wolves hemma, Brentford hemma och Bournemouth hemma. Det är 3 matcher man har på hemmaplan. Enkelt och bra motstånd. Där behöver det vara 9 poäng. Och då räcker nog det till en Champions League-plats. För det är inte som så att United eller Spurs kommer att gå rent.
Nej. Och här är det ju ändå intressant, alltså vi pratar titelstriden, då är ju alla tre lag kvar i Europa. Tottenham har ju inget Europaspel. Aston Villa ska ändå möta Lille i Europa Conference, och däremellan har man ju då, som vi nämnde tidigare, mellan det dubbelmötet Arsenal till exempel. Så det är ändå en aspekt att ha med sig. Spurs har ju bara Premier League att tänka på. Och det ser jag ändå som faktiskt en fördel, klar fördel nu när man när det handlar om ligaplacering.
De vill väl gå för titel här, tänker jag. Ja. Vad det skulle kunna betyda för.
Ja, ja, oh, ja.
Dessutom räcker verkligen det. Ja, nu hoppas de ju på Champions League, men det hade ju räckt till en Europa League-plats. Men Aston Villa har ju haft det lite småstökigt med skador, men det börjar ju faktiskt också ljusna för dem. De fick ju McKinn avstängd, så han är ju borta ett tag. Kamara är out, men det har faktiskt börjat se lite bättre ut nu i backlinjen. Förhoppningsvis så håller sig Pau Torres frisk här nu, och att han stabiliserar upp bakåt. Och Konsa var ju med här och fick spela för England. Så att skadeläget ser bra ut. Nu måste bara Unai Emery få lite bättre balans där i sitt lag. Och att man kanske hitta lite tillbaka till andra matchvinnare än bara Ollie Watkins. Att Diaby hittar tillbaka till vad han var i höstas. Så att man löser det här centrala mittfältet då, i McKinn och Kamaras frånvaro.
Ja, men som du säger, Pau Torres är ju liksom en nyckelfigur här. Men om man ska se till, nu är det ett landslagsuppehåll, så det är alltid svårt att värdera form på lagen nu. Men jag måste säga att Aston Villas senaste matcher har ju, visst att man körde över Ajax förvisso i Conference League, men man förlorade ju stort och blev förnedrad mot Tottenham. Sen tyckte jag man gjorde en ganska svag match mot West Ham, och absolut, där blev det bara 1-1, och där var man ju faktiskt väldigt nära på att förlora. Det var ju en VAR-situation där West Ham gjorde 2-1, som ju där de fick granska väldigt, väldigt länge. Det var väldigt svårt att avgöra den där, men till slut så dömde man bort det målet. Så, men med det sagt, man kunde faktiskt också ha förlorat den matchen. Så att sett ifrån dem två matcherna, och man ska säga det att visst, de körde över Ajax i returen, men de fick bara 0-0 borta, och det var mot ett lag som hade väldigt tufft mot Bodø Glimt. Så att jag sätter ett litet frågetecken kring Aston Villas form. Sen visst, Tottenham svarade ju upp med den där 4-0-segern med förlorad mot Fulham, så var står de någonstans? Men just nu så skulle jag nästan hålla Tottenham lite starkare, men det är ändå bit upp, alltså det är ändå liksom, det är ju 3 poäng.
Jo, men en match mindre spelad. Det får du tänka på. Ja. Men absolut, jag håller nog Spurs som starkare, men jag tycker att deras schema är faktiskt ännu tuffare än vad Villa har. Nu har man Luton hemma här efter uppehållet och det ska man ju städa av. Richarlison tillbaka, en boost för Tottenham. Men från typ omgång 33 och framåt så har man 4 riktigt kämpiga uppgifter. Newcastle har vi inte med här som en tuff match där i vår bedömning, men de på bortaplan är inte helt lätt. Sen är det City, sen är det City hemma, Chelsea borta, Arsenal hemma, Liverpool borta. Det är faktiskt inte att leka med.
Nej.
Det är 4 stentuffa matcher på rad, 5 då om vi tar med Newcastle. Och här behöver ju faktiskt Postecoglou få resultat. En Postecoglou som pratar om prestationer hellre än resultat. Mm. Och det kan man köpa. Men här behöver han få resultat.
Han kanske har kikat också på det där spelschemat och vet vad jag behöver snacka om. Det är prestationerna. Alltså.
Verkligen.
Han vet att det kommer kanske bli väldigt tufft. Nej, men det är klart att de där matcherna är inte roliga. Sen vet vi när det sista där så har de ju Burnley och Sheffield United. Det är ändå...
Ja, klarar man den där perioden då är man ju mål sen.
Ja,
det kommer man fixa. Men Spurs behöver också steppa upp och göra bättre prestationer här. Bättre prestationer då, Postecoglou.
Ja,
kanske du vinner matcher. För det har faktiskt sett lite sämre ut
för Uniteds del. Alltså just nu är ju den där sjätte platsen en Europa League-plats då.
Mm.
Men det kan bli så att om det är United som får en Europa League-plats så kan det vara så att de faktiskt inte får spela Europa League för att, att Radcliffe äger ju Nice.
Ja.
Och Nice är just nu på Europa League-plats. Och du får inte... Är det en annan klubb i en annan liga som har samma ägare, då får de inte spela samma turnering. Och Nice ligger just nu, vad är det som avgör då? Jo, då är det det laget som slutar högst i tabellen i respektive liga. Och Nice ligger 5, vilket betyder att just nu så skulle United, enligt de regler som finns, då skulle inte United få spela i Europa League.
Det
vill sig aldrig.
Nej.
Utan då är det Nice som får den platsen.
Otroligt.
Ja, men vi får se.
Ju sälja Nice här.
Ja, exakt. Ja, men jag säljer skiten.
Ja,
det ska man ha i backning också.
Ja.
Får vi se.
Ett United som givetvis klev in i landslagsuppehållet med studs i dojan då. Eftersom man slog ut Liverpool i FA-cupen. Och där finns det verkligen möjlighet till att spela en final på Wembley eftersom man har Coventry. Men ligan är också viktig för dem. Och där är schemat... men det är också lite kämpigt med tanke på att man både har Liverpool och Arsenal. 2 titeljagande lag. Visserligen är båda på hemmaplan, vilket är ju att föredra på Old Trafford. Sen ytterligare då, Chelsea borta. Men jag tycker ändå att schemat är ganska bra för Uniteds del. Och man visar det här. Man kommer ju kliva in mot Liverpool på Old Trafford och känna att det här kan vi göra igen.
Mm. Ja, så är det. Med United är det lite svårare att så här, värdera. Ja. Vad är en lätt Verkligen. Match? Vad är en tuff match? Alltså, Brentford borta till helgen. När ett Brentford som förvisso inte gör någon supersäsong. Men som kommer ligga och backa hem och spela 5-backslinje och ställa om. Det är ju Uniteds mardröm.
Mm.
För vi vet, vi har pratat om det här med att de ska kontrollera matcher. Vilket de har svårt att göra. Nu kommer de få tvingas äga mycket boll. Och det kan ju vara nog så tufft. Och liksom Bournemouth borta, Newcastle hemma. Brighton borta. Hur lätta är de för United också?
Nej, det är svårt att värdera vad passar United bäst då. Men, och sen tror jag att försprånget är för stort. Det är ju återigen... Spurs och Villa har ju poängtapp i sig. Det har ju dock United också. Så jag tror inte att det känns verkligen som att den där sjätte platsen den är vikt åt just United. Men det blir ändå spännande såklart att följa här. Det är lite synd att de inte ska möta varandra faktiskt. Utan de är klara med varandra, de här 3 lagen då, som slåss om de här 2 platserna då, 4:e och 5:e platsen som förmodligen räcker till Champions League nästa år då. Vi tar oss till en bottenstrid också. Och den har ju blivit ännu mer spännande. Vi får lite hjälp av Premier League när det kommer till bottenstriden. För det blev ju, det är väldigt oklart där när de här poängavdragen ska komma. Och det kanske kommer ytterligare något poängavdrag då för Everton. Det vet vi inte ännu, men de är ju under lupp. Jag trodde att det skulle komma för några veckor sedan, men det kom aldrig något. Men nu vet jag i alla fall att Nottingham Forest, de har fuskat med pengarna. Och du har lite bättre koll på det här, men 4 poäng har blivit av med.
Precis, och det var snack om att de skulle få 6 poängs avdrag. Men att de har varit så transparenta och ändå hjälpsamma, eller vad man ska säga, så blev det bara 4. De hävdar ju då att dels så har ju Nottingham spelat, som vi vet, de 2 senaste säsongerna i Championship. Och egentligen är det ju så för en de här Premier League-lagen att du får gå back 105 miljoner pund back på 3 år. Men för Nottingham Forest så handlar det om att de liksom limiterade till 61 miljoner pund bara för att de har varit i Championship 2 säsonger. Och det går ju Nottingham lite emot. De är ju liksom, de tycker att det här straffet är alldeles för hårt och de kommer väl att överklaga. Och det har vi sett då att det kan ju faktiskt få effekt. Det fick ju det för Everton. Vi har ju pratat om det här tidigare lite med Premier Leagues ekonomiska regelverk, att när du säljer så kallade homegrown players så kan det räknas in. Och Nottingham hävdar ju då att när man säljer Brennan Johnson så ska det räknas som en helt och hållet som en profit. Problemet med det var ju att för att Nottingham då skulle kunna räkna in en Brennan Johnson försäljning under den här perioden som det handlar om, så var deras deadline var 30 juni. Och då har ju de berättat att de hade ju faktiskt Atletico de Madrid som lade ett bud på Brennan Johnson. Men att de fick ett bud på 50 miljoner euro. Men de ville ha 65 miljoner euro. Så de höll ju på och förhandlade där. Och som vi vet då så blev det ju inte av. Och de lyckades inte sälja Brennan Johnson före 30 juni, vilket var deadline då kopplat till det här ekonomiska regelverket.
Yeah.
Sen sålde de ju Brennan Johnson då 1 september till Tottenham för 47,5 miljoner euro. Så med facit i hand hade vi bara bättre tagit om de där 50 miljoner.
Givet.
Ja, och Nottingham hävdade då så här, vi var ju väldigt nära deadline här, alltså cut us some slack här lite. Ja. Men Premier League hävdade ju, ja, fast det är 2 månader efter deadline. Då blir det lite så semantik. Vad är nära här nu? Ja, vi tycker inte att det är riktigt nära. Det var inte direkt dagen efter.
Nej.
Då hade man ju kanske kunnat säga, ja, okej. Okay. Och då kan man väl hävda, nej, men det var för att de inte skickade in papperna ordentligt eller vad de ville dra för anledning. Men här är ändå 2 månader senare. Men så där, ja, stingsligt och hårt kan man ju tycka, kan det ju vara. Men faktum är att någonstans, man kan ju diskutera de här reglerna, men de finns ju där. Och man kan tycka att det är kanske orättvist för Nottingham har då varit 2 säsonger i Championship och ja, vad det innebär om man behöver satsa och dessutom nu man behöver satsa för att vara kvar. Men reglerna finns ju där någonstans. Och det som folk använder, många säger som argument, är ju det här med, ja men vad händer med Chelsea och City? Men de casen fortsätter ju. De är ju, speciellt Citys case är ju mycket mer komplicerat, för där handlar det ju mer om, vi har pratat om tidigare, ifall de har ljugit, ifall de har fifflat. För Nottingham och Evertons del handlar det om, ni har gått för mycket back. Och det är ju liksom ganska tydligt på det sättet. Det handlar inte om att de har ljugit om att, eller liksom fifflat med böckerna, utan det är bara att, ja men ni har spenderat för mycket och ni har inte dragit in tillräckligt mycket pengar.
Nej.
Så att då blir det så här. Men sen är det ju alltid det här, ja ni skulle fått 6, ni får 4 och sen blir det någonstans.
Det här är lite fingret upp i luften.
Ja, och där är det svårt att hänga med.
Den bilden
någonstans. Och då blir, ja, men det blir som väl vilken rättegång som helst, att ja, bästa argumentation vinner. Och där är det lite svårare att hänga med. Att vad kan man nyttja här då? Vad för kort kan man spela i en sån här förhandling och i en sån här dom?
Och det kan ju bli så avgörande också.
Ja, det blir, måste vi tänkte liksom, ja, vi räknar bort Burnley och Sheffield United, men tänk för Luton liksom, just nu är de ovanför strecket. Ja. Och så överklagar Nottingham och så kanske de får tillbaka 2 på eller att de får tillbaka 3 poäng och så, nej, då är vi nere igen då.
Nej, och det här är inte bra för förtroendet för ligan. Vi vet ju också att Everton ska få ytterligare en dom, eller ja, vad det nu blir. De kanske blir frikända, men Det känns ju som att de är på hugget nu och kan absolut bli straffade igen. Har Real blivit av med 10 poäng. Ja. Vi ser hur den här treårsperioden, hur det har gått till då då. Men för förtroendet för ligans skull, ge oss ett datum i alla fall när vi får besked. Ska det ske efter säsongen eller... Ja, när kommer det att ske? När får vi besked?
Ja, och framförallt att det sker så här sent in på säsongen. Alltså nu är vi i omgång 28-29. Och här kommer ett beslut. Och Nottingham blir av med 4 poäng. Everton blir av med 10 som sen blev 6. Men som sen kan bli, ja, det kanske blir 10 igen till slut då. Och var är vi då någonstans? Och blir det klart före eller efter säsongen? Jag tycker att sånt här, jag förstår att det är svårt, men för ligan och för det rättvisan, och tänker framförallt också på de andra lagen som står där och tampas med dem. Det här borde, ju vara, är de bästa världar så borde det här vara klart innan säsongen börjar.
Ja.
Och City. Att ni startar på -4, ni startar på -5.
Precis. Och City, de kommer aldrig få reda på vad som händer med de där, eller omvärlden kommer inte få reda på vad som händer med de där 115 anklagelserna.
Nej, det är ju, vad jag läst i rapporter så är det ju nästan vissa som beskriver i England som en fars, för att City samarbetar ju inte, enligt vissa rapporter då, jättebra, utan det är ju ganska stängda dörrar där så mycket som möjligt. Det som är intressant är väl att jag läste i morse att Etihad Airways då ska planera att bli börsnoterade, och då måste det ju vara transparent.
Just det.
Med vad som händer. Ja. Och då är det vissa som tolkar som det att, för där har det ju varit frågan om, de sponsrar ju City.
Ja.
Men det finns misstankar om att de har inte sponsrat med tillräckligt mycket pengar, och att det står istället i Abu Dhabi Group som har tryckt in de pengarna, och det är inte vad de har sagt. Och det har inte varit tillåtet på det sättet. Men om nu Etihad Airways ska gå på börsen, så måste ju de lägga alla korten på bordet och vara väldigt transparenta. Och då finns det vissa tolkar som att, ja, men då är det nog i alla fall i den aspekten, det finns ju många punkter här, 115 stycken, men den aspekten så är det nog kanske ingen fara för City, utan skulle de gå på börsen, då är det ett tecken på att, nej, men det här löser sig.
Mm.
Men vi får se. Ja, det är ju väldigt många som är cyniska och känner att, nej, men City kommer inte få någon straff. Det kommer sluta med 0 pund, 0 poäng avdrag. Men, och jag förstår att man tänker så. Och jag vet ju också att City har ju lite andra jurister än vad kanske Nottingham och Everton har råd med.
Ja, de har ju plockat in varenda vass jurist som kan hjälpa dem i de här frågorna då. Men sett i bottenstriden då, så kommer jag redan nu slå ner på, alltså, spänningen är väl att vi har fått några poängavdrag då, men det kommer sluta med att de tre nykomlingarna åker ur faktiskt. För tittar vi på spelschemat så är det faktiskt som så att Luton har klart sämst schema. Sett till att de faktiskt, nu har de Tottenham Arsenal efter uppehållet, båda på bortaplan. Hopplösa uppgifter, sen har man även City borta. Och lever man då, det känns som att det kan nästan ha blivit ett gap där då. Ja, men då väntar jag lite bättre schema. Men det är så här, Brentford på hemmaplan, den blir ju jätteintressant. Om vi gör som, säger som så att vi har i den här kampen om att undvika 18:e platsen, att vi har Brentford, Everton, Luton och Nottingham Forest, så är det ju faktiskt som så att det är Luton med klart sämst schema. Brentford har ju tacksamt på så sätt att man ska ju möta Sheffield United hemma, Luton då på bortaplan, Everton borta, Fulham hemma på raken där. Och dessutom har man inget utav de här titeljagande lagen kvar, så Brentford har ju lämnat det värsta bakom sig. Och Nottingham Forest, ja, men de har Palace hemma, de har Wolves hemma, de har Sheffield United borta, de har Burnley borta i sista omgången då Burnley förmodligen är avsågade. Så det ska ju faktiskt Nottingham Forest fixa. Och Everton har också ett ganska smaskigt schema med både Burnley, Sheffield United hemma på Everton. Mm. Det ska ju de fixa. Så det ser mörkt ut sett i spelschema. De får bara hoppas på att lagen runt omkring sig tappar mer poäng då, på grund av regelverket. Mm.
Ja, exakt. Och alltså jag ser med Everton just nu en match mindre spelad och 4 poängs försprång mot Nottingham som det blir nu då. Mm. Men där finns ju den brasklappen att vi vet ju faktiskt inte vad som händer med Everton. Nej. Det kan ju bli så att de får 4 poängs avdrag och då är de ju nere i skiten igen. Men vad vill säga till Brentford, de har ju då 5 poäng ner till Nottingham. Dels det, men också att det är då 3 lag som ska gå om dem. Och med 5 poängs försprång ner till Nottingham. Det ser jag som ganska otroligt.
Ja.
Faktiskt. Så att jag håller med dig. Luton kommer... Luton började ju överraskade oss alla. Vi trodde ju att de skulle vara i nivå med Burnley och Sheffield United. Och det här är ju faktiskt... Sheffield United började, trodde man ju knappt att de skulle ta en seger ett tag. Men att Luton har ju ändå överraskat en del.
Verkligen. Även om de kommer på 18 plats så ska de faktiskt vara nöjda med
och det. Stått upp... Jag tror att de kommer också gräma sig med de här matcherna mot till exempel Arsenal och Liverpool hemma. Där de hade så bra chans faktiskt att till och med ta alla 3 poäng. De har ju stått för väldigt roliga matcher och bjudit upp med bra motstånd. De har faktiskt inte varit slag på sig i alla fighter. Speciellt inte mot topplagen. Men jag tror som du att när vi kommer mot slutet här så det är lite för tufft. Mm. De kommer inte orka med.
Om vi blickar framåt helgen då. Så
men det är intressant att se vad som händer för övrigt med Nottingham. Om de skulle åka ur, vad som händer med Anthony Elanga.
Ja.
För han lär ju inte stanna i Championship.
Nej, verkligen. Han har nog intresse runt omkring sig. Jag kan tänka mig att han har ett bra rykte borta i England. Fostrad i United och gjorde en fin övergång. Men det är klart att det blir någon annan klubb där i de nedre regionerna som hugger tag i honom. För han är inte redo för något större, tror jag. Det vill väl kanske vara kanske i sådana fall West Ham då, som kanske...
Ja, eller Palace med ny tränare, ja. Glasner som är lite mer offensiv lagd och sådär. Vad vet jag. Något sånt. Ja.
Ja, vi får se. Men jag tror som sagt att Forest kommer att fixa det här. På söndag spelas... En match vi alla har längtat efter en längre tid. Manchester City mot Arsenal på Etihad. Och det är ju faktiskt som så att det är ett Arsenal som kommer dit med 2 raka segrar i ryggen mot just City. Man vann 1-0 på Emirates här i oktober var det man möttes. Och då var det ju Martinelli som avgjorde den där matchen ganska sent. Vill minnas att det var en rätt jämn match, men han drog det längsta strået. Sen vann man ju faktiskt också Community Shield-matchen här. Där visserligen på straffar, Trossard med ett sent hanteringsmål. Ja. Vet du vem som gjorde Citys mål?
Citys mål var Rodri kanske?
Nej, Cole Palmer.
Ja, Cole Palmer. Ja. Just det.
Ingen i Citys trupp har gjort mål på Arsenal i år, om vi ska säga, hitta argument för att det är Arsenal som kommer med god känsla inför det här mötet. Men det ska ju sägas att den här matchen i fjol, då spelades den lite drygt en månad senare, 26 april. Och det började väl, ja men det var ju en tid där det liksom började, ja men City... bestämde sig för att nu går vi och vinner den här titeln. Arsenal var inte i toppslag. Då vinner ju faktiskt City med hela 4-1. Men då var det Arsenal som var betydligt sämre. Startade ju den matchen till exempel då med Rob Holding. Ja. Istället för Saliba i backlinjen. Och det var faktiskt vad Holding gjorde i målet. Men man hade ju problem bakåt. De Bruyne, 2 målskytt. Och City kunde sedan enkelt vinna ligan. Men nu är det inte lika tydligt favoritskap på City, tycker jag. Dels lite frågetecken då. Ederson klev ju av skadad här innan uppehållet. Är han tillbaka? Är ju den stora frågan, eller om det blir Ortega från start. Sen tycker inte jag att det är ett jätteavbräck faktiskt.
Det har ju faktiskt spekulerats lite om att Ortega skulle kunna, det tror inte jag.
Nej.
Men att han skulle faktiskt kunna bli första keeper. Men där har de ju faktiskt en väldigt, båda lagen här har ju en bra uppsättning med målvakter faktiskt.
Mm. Men frågetecken där, frågetecken då kring högerbackspositionen också. Jag tänker mig att det blir Akanji annars ute till höger om det skulle vara som så att Kyle Walker inte kommer till spel. Jag tror det är mycket som ska ske för att det ska vara göra ordentligt ont i Kyle Walkers kropp för att han ska missa den här matchen. Men funkar inte så funkar inte, och då tror jag att Akanji spelar där. Annars är skadeläget bra för City, för det lär väl inte vara något problem med Kevin De Bruyne. Han missade ju Newcastle-matchen här innan uppehållet i FA-cupen. Vilade ju under landslagsuppehållet, men siktet är ju inställt på att vara redo på söndag 17.30.
Ja, så är det ju. Om man tittar på det här mötet som var i oktober som Arsenal vann, det var ju, som du säger, det var en ganska jämn match. Det var ju inte jättemycket målchanser. De tog ut varandra lite sådär. Saka spelade ju faktiskt inte. Han startade ju inte den matchen. Men om man ser till, om man tittar på Citys inne mitt fält då, då hade man alltså Kovacic och Rico Lewis som startade. Och det är ju något annat nu.
Verkligen. Rodri var avstängd, va?
Ja, så var det.
Jag tror att det var så. Och det är ju...
Ja, de förlorar ju inte med Rodri.
Med Rodri på banan. Och han kommer ju spela den här matchen. I gästande Arsenals lag då, så är det... Jag tror inte det är några problem. Men vi, Gabriel kastade in handduken till landslaget. Saka gjorde lika så, och även Martinelli. Mm. Men jag tror att alla startar den här matchen.
Och Martinelli och Saka, kan man säga, de startade inte den matchen.
Nej.
Mot City till exempel. Så de hade ju också sina avbräck.
Absolut, absolut. Men jag räknar med två riktigt starka elvor i den här matchen. Intressant att se hur högt Arsenal vågar gå. Hur mycket boll man äger. Det är två lag som vill kontrollera matcher. Men det är väl klart att man är lite försiktigare på Etihad. Men jag tror definitivt att det är två lag som... Arsenal tar krysset. City, de kommer vilja vinna den här matchen.
Ja, nej, så är det ju. Och ser man rent historiskt så... Vi vet ju att Arsenal nu, de senaste mötena, har gått bra. Men borta mot City så har man alltså inte vunnit. Sen, nu ska vi se här. Det är faktiskt väldigt långt baka. Som man måste gå, utan jag tror att det är ända ner till 2015 faktiskt.
Herregud.
Som Arsenal inte har slagit City på bortaplan. Så att det är klart att det är ändå någonting annat. Men samtidigt, Arsenal är också någonting annat den här säsongen.
Absolut, ja. Det där...
Arsenal är nog ganska nöjda. Det beror så alltid såklart på hur matchen utspelar sig. Men leder Arsenal med 1-0 och tappar till 1-1 i 89. Det är klart man är missnöjd. Men på förhand tror jag att kryss är ändå Arsenal ganska nöjda med faktiskt.
Det är jag övertygad om. Och det ska bli väldigt kul att se den här matchen. Kanske faktiskt som så att vi får ett lag som... Ja, går Arsenal och vinner, då vet jag inte om City hämtar sig. Då är de ju förmodligen då 4 poäng efter... 4 poäng bakom både Arsenal och Liverpool, och det är ju inte enkelt. Då kanske man fokuserar på Champions League just, men...
2015, kan du ta målskyttarna?
Oj, 2015. Aguero.
Men det blev 2-0 till Arsenal.
Aha, 2-0 till Arsenal. Okay.
Det var då de vann borta.
Just det. Vilka kan vi ha haft då som har petat in kassarna? Det är en bra fråga alltså.
Det är en anfallare och en mittfältare.
Ja, det är... Vad hette de då? Kan Walcott ha spelat fortfarande i Arsenal eller?
Nej, han startade i alla fall inte den här matchen.
Nej.
Det var Santi Cazorla på straff och sen var Oliver Giroud.
Ja, Giroud såklart. Ja, vi får se vem som kliver fram för Arsenal den här gången. Intressant ska det i alla fall bli. Liverpool spelar också söndag hemma mot Brighton. Och också lite oklart då vilka Liverpool ställer på banan. Men det är ju tacksamt med att möta Brighton. Som jag vet inte riktigt var de befinner sig. Ändå så här på en 8:e plats. Men tycker de förlorar varenda match. Ja. Alltså, Brighton har gjort 2 mål på sina 5 senaste tävlingsmatcher.
Mm.
Liverpool som kanske kommer tillbaka här nu och har fått vila upp sig lite. Det är klart att några har man skickat iväg på landslagsuppdrag. Men många har också fått vara hemma och slicka såren. Jag tror att Liverpool går ut stenhårt här och vinner komfortabelt.
Ja, men Brighton gjorde en sån väldigt fin start på den här säsongen. Där jag minns att vi pratade om att de kan ju vara med där uppe i toppen om det fortsätter så här. Men sen har det ju bara gått ut för och... Det har ju helt enkelt inte gått att hålla uppe den nivån. Så att Liverpool, stora favoriter i den matchen, såklart.
Absolut. United ska åka till London, möta Brentford. Brentford som vi varit inne på har ett bra schema här och betat av de tuffaste matcherna nu. United som kommer på besök. Positivt för Brentford är att Mbeumo är tillbaka.
Mm.
Och kan förhoppningsvis få lite fart på Tony. De hade ju ett jäkla fint samarbete när det begav sig. Det är ju ett år sedan. de spelade ihop då efter den där domen då. Nu har Tony började ju starkt, men sen inte riktigt gått att känna igen. Men han behöver nog någon lite skarpare lekkamrat där uppe. Och Mbuemo har gjort en fantastisk säsong innan den här tuffa skadan då, som han nu äntligen har återhämtat sig från då. Men United, du var inne på det tidigare, man vet liksom inte riktigt vad man har om. Men ganska okej skadeläge. Lite problem i backlinjen och ute till vänster. Luke Shaw skadad. Malaysia, tydligen psykisk och mental ohälsa, vilket är tråkigt att höra. Och fysisk ohälsa, han har haft en del skadeproblem. Så de har ju strulit på vänsterbacksplatsen.
Ja, det har de. Jag ser väl ändå United som... det är väl bara att titta på tabellen. Men jag ser dem som knappa favoriter. Men som sagt, det är alltid svårt med United och veta vad man har dem. Men det är såklart att de går väl ändå in i det här uppehållet som har varit nu stärkt med självförtroende just efter att ha slagit ut Liverpool då, och dessförinnan en seger mot Everton. Så att det är ändå lite positiva tongångar i Manchester United. Men som sagt, en sån här match är ju ett klassiskt United nu för tiden, att här tror man då att de ska gå och vinna och så blir det krampaktigt.
Och de får ju faktiskt se upp bakåt då, för det är faktiskt lite, man bara väntar på att någon ska ta tag i taktpinnen och köra här mellan plats 6 och 11. Jag tar faktiskt med Chelsea där ändå. De står ju på 39 poäng, men en match mindre spelad. Skulle de vinna den hängmatchen, då har man 42 poäng och då är man faktiskt bara 5 poäng bakom United. Och återigen, det här är ju lag som långt ifrån går rent. Något lag som visar lite form här har faktiskt möjlighet att gå till Europa.
Det.
Och det skulle betyda massor för alla de här lagen. Det är inget lag som är missnöjd med en Europa-lig plats.
Nej.
Jag tänker på ett lag som Newcastle, möter ju West Ham här i helgen. Fyra matcher, eller fyra poäng skiljer dem. Vinner Newcastle den matchen på hemmaplan mot West Ham, då är man bara en poäng bakom och har hängt på den här sjätteplatsen. Newcastle som fortfarande slåss med mycket skadeproblem då. Botman blir ju borta nu. Det var väl korsbandet där, 69 månader. Jäkligt tråkigt för dem. De har Trippier skadad, Wilson, Pope, Tonali avstängd, Joel Linton borta sedan tidigare. Förhoppningsvis får man tillbaka Livramento och Barnes här, men... Ja, men det är det. Nu har vi pratat, vi gick igenom liksom... spelschema på toppstrid, Champions League-strid och bottenstrid. Men även plats mellan 6 till 11 där. Har vi räknat med Fulham också? Nej, det gör vi inte. Det gör vi inte. För de har två matcher mer spelade än Chelsea och en poäng bakom. Så det, någon gräns får vi ändå dra för vad som är spänning.
Även om Fulham gör en bra säsong.
Ruskigt starka. Men håll med om det, att det finns något kittlande i den där striden. Brighton... tar väl ingen poäng mot Liverpool här. Men jag tror att Chelsea inte helt... Om de kan hitta någon form av momentum. Och framförallt Newcastle då. Som nu bara kan fokusera på ligaspel.
Nej, och vi vet ju att Newcastles högsta nivå är väldigt hög. Men den här säsongen blev ju någonting annat. Med framförallt försvarsspelet. Där jag inte trodde att de skulle vara så svaga. Och som du säger, med skadeläget, deras trupp är ju inte den bredaste.
Nej. Och Chelsea kanske kan få lite skjuts här nu, det har vi sagt förr, men Burnley hemma nu efter uppehållet. De har också lite bättre skadeläge. Chilwell spelade ju landskampen här och de har ju dessutom ett ganska
ja, det är ju bara att de låter Cole Palmer ta straffarna och frisparkarna. Så.
Vidare i FA-cupen där, precis. Med City som väntar då på Wembley. Det blir tufft. Men ja, härligt. Hela tabellen lever.
Hela tabellen lever. Från plats 1 till 20.
Jajamän. Kul ska det bli med Premier League igen.
Verkligen.
Nästa vecka har vi betydligt mer att prata om när det kommer till matcher. Inget torsdagsavsnitt. De får ledigt, för det är svårt att... koka soppa på en poddspik när det inte har spelat så mycket. Sitta och prata en timme. England-Belgien blir tufft. Ni får ha överseende med det. Men vi är tillbaka då med Big Six om en vecka igen.
Ja, och då finns det en hel del att prata om. Ja. Det kan vi lova.
Ser vi verkligen fram emot. Så vi hörs om en vecka igen. Ha det bra. Hej!